Värvet görs i samarbete med Acast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Medelmåttighet är normen, och jag skulle vilja leva i ett samhälle, i ett Sverige, där liksom ännu mer hylla de som gör och vill och lyckas.
Värvet. Även om hon är ny på jobbet som Liberalernas partiledare är hon ingen politisk dununge. Första gången hon valdes in i riksdagen var 2002. Hon har suttit i regeringen i 7 år och varit jämställdhets- och integrationsminister. Hon sa upp sig 2013 från politiken och var sedan inne i näringslivet fram till förra året då hon gjorde storstilad comeback på högsta posten i partiet. Hon tog lite över ett parti i kris som behövde förnyas och hon ansågs på sitt håll vara ett wild card. Hon har inte sällan varit kontroversiell eller i blåsväder. Den storm som omgivit henne den senaste veckan som hon strax ska kommentera är inte direkt hennes första rodeo. Nyamko Sabuni kom till Sverige som 12-åring. Hennes pappa var oppositionspolitiker och flykting från Kongo. Hon är uppvuxen i Stockholms norra förorter, var lite av en mångsysslare innan hon kom in i politiken. Hon är tveklöst värvets allra mest 417 gäst. Ja, och innan den vanliga intervjun som spelades in för ett par veckor sedan ska hon få kommentera de uppgifter som framkom i Svenska Dagbladet nyligen om att hon går lobbyisternas ärenden. Du har ju fått massa kritik de senaste dagarna. Enligt dig själv, vad handlar den här kritiken om?
Den handlar om att jag och Liberalerna har låtit oss lobbas på för särintressen.
Mm. Okej, okay. Och det är någon slags elektrifiering och jada jada. Men ligger det någonting i kritiken då?
Det finns två ben i kritiken. Kritiken om att vi har lobbats på och driver särintressepolitik stämmer inte. Vi, Liberalerna, precis som många andra partier i vårt land, lyssnar alltid på aktörer i samhället. Om det så är fordonsindustri eller om det är ideella organisationer, miljöorganisationer och så vidare, så lyssnar vi. Och i det här fallet så har jag lyssnat på fordonsindustri, inte minst sedan min tid som hållbarhetsdirektör på ÅF, så visste jag att vi vill ställa om i samhället mot fossilfria transporter, det vill säga elektrifiera. Mm. Och då kände jag till att fordonsindustrin, energiproducenter och techbolag vill ha en plattform att samlas på för att tillsammans jobba framåt och hitta den allra bästa tekniken till allmänhetens nytta.
Mm.
Så den kritiken tycker jag inte stämmer. Men sen finns ju en annan kritik som har kommit i eftermäle på det här. Och det är ju det här att Nyamko Sabuni som partiledare inte syns. Och den är relevant, så är det. Och det är en väckarklocka. Oavsett om det finns förklaring till det, det vill säga vi har ägnat tid åt att hantera krisen, ta ansvar för landet. Och att Liberalerna självklart syns väldigt mycket varje vecka, men det har varit vår ekonomisk-politisk talsperson som ansvarar för krispaket av olika slag. Och jag själv då har synts mindre. Men det är dock en veckaklocka att vi måste återgå till att också ta ansvar för vårt parti och andra frågor som inte bara är kopplade till coronapandemin utan som är kopplade överhuvudtaget till situationen i landet.
Ja, och här har du gjort ett väldigt populärt utspel med att regeringen ska låta allsvenskan spelas. Är det ett sätt liksom att avleda uppmärksamheten, en wag the dog så att säga?
Mm. Nej, jag ser inte politik på det sättet. Det kanske som gör det, men det gör inte jag. Utan det här är skeenden i samhället och ibland måste man reagera. Och för min del så handlar det inte ens om fotboll egentligen, utan för min del som liberal så handlar det om att vara en vakthund för människors frihet. Staten ska inte begränsa människors rätt till näringsverksamhet eller människors rätt till rörelsefrihet utan goda skäl till det. Och i det här fallet så finns det, med den information jag har från Folkhälsomyndigheten, så finns det inga goda skäl att inte fotboll ska spelas. Det vill säga, fotboll i sig självt anses inte utgöra någon smittorisk. Och sen hänvisar man till vad som eventuellt kan hända runt omkring fotbollen. Det vill säga folksamlingar eller att det blir trångt på krogarna. Mm. Men där menar jag att vi redan har regler. Vi har en regel som säger att folksamlingar med över 50 personer inte är tillåtna. Vi har regler kring hur restaurangerna ska sköta sig. Och de reglerna måste ju samhället, rättsstaten, ta hand om. Det kan ju inte åläggas en enskild näringsverksamhet så som fotbollen är. Elitfotboll är ju näringsverksamhet.
Ja.
vi kan ju inte begränsa näringsverksamhet bara för att andra delar av samhället eventuellt inte kommer att bete sig, eventuellt inte kommer att följa lagstiftning. Till exempel lagstiftning om att vi inte får samlas fler än 50 personer på en plats, eller regelverk kring att krogarna måste vara noga med att det inte ska uppstå trängsel på krogen. De regler finns och de regler måste medborgare ta ansvar för och följa. Och i den mån de inte följs så är det ju rättsstaten som måste agera och inte fotbollsförbundet eller fotbollsspelare. Jag vill försvara deras rätt till näringsverksamhet. Jag vill försvara individers rätt till frihet. Och ska staten begränsa individers rätt till frihet, då måste vi ha godtagliga skäl till det. Och i det här fallet så finns det inte det.
Det är trevligt att träffas. Hur är det med dig?
Det är bra. Ja. Det är väldigt bra. Men det är också lite märklig tid faktiskt. Jag har ju rest, eller ja, som politiker så reser man väldigt mycket vanligtvis. Men nu har det varit mycket kontorsjobb, standby för förhandlingar som pågår, videomöten med omvärlden, med medlemmar. Så att ja, det blir lite annorlunda sätt att jobba på. Men fortfarande väldigt intensivt.
Är det inte lite härligt att man inte rör på sig så mycket?
Ja, det kan det väl vara. Jag är inte så jätteförtjust att resa bara för resandets skull. Men andra sidan så tror jag det är bra att man kan åka runt och träffa människor fysiskt och se platser, uppleva saker. För nu blir det ju mer av, ja, man pratar och man får höra saker men man får inte uppleva dem. Och det tycker jag, upplevelser är alltid bra.
Tror du att det kommer bli som det var förr igen?
Nej, inte fullt ut. Jag tror att det kommer vara en hel del som kommer att förändras. En hel del som kommer att ta tid innan det återgår till det normala. Men om vi tittar på resorna som vi nu är inne på, så tror jag att man kommer att resa mindre överhuvudtaget. För vi reser väldigt mycket i arbete för att mötas, se, uppleva. Men jag tror att med det här tekniska språnget som vi nu har gjort när det gäller att kommunicera med varandra, hålla möten och många jobbar hemifrån. Vi kommer nog fortsätta med det. Jag tror att det är liksom den här delen av motstånd som finns i förändringen. Den har vi inte liksom kunnat unna oss nu, utan nu var vi tvungna. Nu är vi tvungna att använda oss av den teknik som finns för att överhuvudtaget kommunicera med varandra och jobba på distans och så vidare. Mm. Och det kommer nog fortsätta. Jag tror att många kommer inse att det här funkar. Det går jättebra.
Eller hur? Hur mycket har du själv påverkats förutom resandet då? Hur mycket har du påverkats av coronakrisen?
Egentligen inte så väldigt mycket. Jag har hållit mig frisk. Likaså min familj tror jag har en kusindotter som har legat i corona. Annars är det mest att just nu så känns politiken mer på riktigt faktiskt. Att det vi förhandlar om, det vi fattar beslut om, också i realtid gör skillnad för företagen, för jobben, för sjukvården och äldreomsorgen. Och det gör att politiken blir mer intressant och också viktigt att hålla på med. För annars så blir det ju så att partier lägger fram sina förslag och så diskuterar man det många år innan man överhuvudtaget finner liksom eventuellt en majoritet för det. Jag menar, jag vet ju bara för några veckor sedan så röstades Liberalernas förslag om beredskapslager ner i riksdagen. För det var liksom, det var inte aktuellt. Vi förväntade oss inte att det skulle hända något och att vi skulle behöva det.
Vad gick det förslaget ut på?
Nej, men just att vi ska ha beredskap om det nu är pandemier som nu. Vi har inga lager på läkemedel, vi har inga lager på skyddsmateriel och så vidare. Eller skogsbränder som vi såg för några år sedan. Vad hade vi väl inte heller jätteberedskap för. Nu fick vi ju hjälp av andra EU-länder som kom med sina plan och liksom bombade med vatten då över skogar och så vidare.
För att inte tala om de polska brandbilarna.
Ja, men exakt. Ja. Precis. Så, och då brandkatastrofen som då drabbade just Sverige, och det var ju också Grekland också varit drabbat, då fanns ju EU till för varandra. Men i en pandemi där alla länder drabbas samtidigt så har det har ju uppstått väldigt mycket egoism. Det vill säga, ingen har velat ställa upp för den andra. Trots att vi har drabbats olika hårt och ligger vid olika tidsfaser i själva smittspridningen, så har vi i alla fall inte tagit oss möjligheten att bistå varandra, för att när de sen tar sig ur för oss så kommer de att bistå oss. Utan tvärtom har vi stoppat leveranser till varandras länder. Sjukvårdspersonalen har vi hållit för oss själva. Nu är det Kina som har kommit för att hjälpa italienare till exempel. Och sånt är ju för en Europavän, för en partiledare för ett parti som verkligen tror på Europatanken och samverkan och samarbete, så är det oroväckande att det blir så. Mm. Men jag tror också att det är nu när vi börjar komma in på hur återuppbygger vi våra länder. Nu tror jag vi är tillbaka på den här vanliga solidariteten som vi ändå vill se med det europeiska folket. Men jag insåg att egoismen ligger nära till hands. Det här nationalismen och nationalstatens återkomst, om man nu skulle kunna kalla det så, har nu exemplifierats väldigt tydligt.
Men du, vad står du i frågan om FOM då? Tycker du att de har varit oklandliga, eller?
Jag tycker att det är bra att inte politisera åtgärder. Det vill säga, om vi skulle sitta i politiska diskussioner där regeringen fattar ett beslut och oppositionen säger att det är fel beslut, vi borde göra så här istället, så tror jag det skulle riskera att skapa stor osäkerhet och rädsla hos folket. På det sättet så tror jag att det är bra att vi har expertmyndigheter som vi lyssnar på och som rekommenderar. Och sen till syvende och sist så måste politiken ändå ta ansvar för de beslut som fattas. Mm. Så jag är nog nöjd med att vi lyssnar på experterna. Därmed inte sagt att allt vi nu fattar beslut om, delvis utifrån rekommendationer, kommer sen när vi analyserar att visa sig vara 100% bra. Utan en del kommer vi säkert att behöva överpröva eller diskutera varför fattade vi de beslut vi fattade. Inte minst har jag ju lyft frågan om människor i trångboddhet. Många av dem i våra utsatta områden, men också på andra håll i landet där människor bor över generationer. Och vi vet riskgrupper, det vill säga de äldre, skulle isoleras eller ska isoleras för att inte bli smittade. Och vi vet också att det finns andra riskgrupper i de här familjerna som bor över generationer. Många av dem förmodligen verksamma inom sjukvård, omsorg, skola och så här kontakt, liksom uppgifter som de har med andra människor. Och det är klart att där kunde vi ha gjort mer, för vi ser ju nu att det finns en överrepresentation av smittade, framförallt i grupper där många bor i våra mest utsatta områden. Mm. Och det beror ju på att vi inte hade beredskap att hantera en sån sak. Men annars så tror jag att det är bra att vi har lyssnat på experterna och myndigheterna.
Så du tror inte att vi hade tjänat på en mer sträng liksom lockdown-strategi?
Det är nog ingen som vet, och det tror jag alla länder ska vara ödmjuka nog och erkänna att ingen vet. Och kanske är det bra att länder gör lite olika. Mm. För då kan man ju efteråt utvärdera och så lär man sig för framtiden. Men lockdown betyder ju också att förr eller senare måste du släppa ut folk. Så att man kan ju hålla viruset borta ett tag, men när man kommer ut så har det ju inte försvunnit från samhället. Vad händer då? Och jag tänker också att det är viktigt att väga samman fler saker än bara själva smittorisken och dödsfall som vi nu ser. För att bortom corona så kommer det också finnas konsekvenser som uppstår beroende på de beslut vi idag fattar. Och en lockdown kan vi se direkt idag, fast vi har en mjuk nedstängning av samhället, så ser vi liksom utsattheten i hemmen ökar bland barn och kvinnor. Vi kommer sannolikt se att psykisk ohälsa kommer att öka. Vi kommer sannolikt se fler självmord, därför att många kommer förlora sina jobb. Många kommer förlora det de har byggt upp, sina drömmar, sina verksamheter som de har byggt upp i många år. Och det påverkar människan. Och jag tror att det är viktigt när man fattar politiska beslut att man väger samman allt det här. Så att man inte är enögd och bara tittar på coronasmittan och de som dör i coronan. Helheten, hur ser det ut? Mm. För folkhälsan i stort kommer påverkas på många andra olika sätt än just via coronavirus. Mm.
Jag tänkte bara fråga så här tidigt då. Har du valt att komma hit idag eller är det någon som har bestämt det åt dig?
Jag har valt att komma hit och det är för att jag tycker ditt program ger oss, inte bara politiker, människor överhuvudtaget som folk känner igen, har hört om och hör oss prata om olika saker i politiken. Att här får jag en chans att få människor att lära känna mig som person. Mm. Därför att det jag bygger min politik på, det handlar ju inte bara om liberalismen som ideologi, utan det handlar ju också om min bakgrund och mina erfarenheter. Och jag tror att det är för att människor ska förstå varför jag hamnar där jag hamnar i beslutsfattandet, så ska de ha förstått vem jag är som människa. Mm. Och det är det som jag... Ja, jag tycker du lyckas göra det bra med dina tidigare gäster.
När jag läser på om dig och sådär, så känns det som det är väldigt fokuserat på politiken. Liksom. Du är politik på något sätt. Det är inte så mycket privatpersonen i AMK.
Fast det är nog jag själv som är sån. Mm. Jag är väldigt privat som person. Jag... gör inte, eller när jag landar i en slutsats, så inleder inte jag med att säga att jag landar i den här slutsatsen för att jag har de här erfarenheterna si och så. Det är mitt privatliv, jag bara landar i slutsatsen. Varför det här programmet är bra och varför jag vill vara med, det är för att någon ska ha hört mig berätta om mig själv här. Så att när jag landar i en slutsats vid något tillfälle, så ska de lite koppla, just det, hon berättade så om sig själv i det programmet. Nu förstår jag varför hon tycker som hon tycker här. Mm. För jag har väldigt svårt att referera till mitt privatliv och min person i beslutsfattandet. Jag vet att jag använder mig av det som alla andra gör, men jag pratar inte om det som många andra.
Okej,
gör.
Men så jag kan inte gräva så mycket i ditt privatliv, man.
Nej, det ska du inte heller göra, men jag tror att det låt oss bara prata.
För jag tänker på det här med att du, när du var borta från politiken, sa att det bästa med att vara det var att du slapp media.
Mm.
Nu är du ju liksom hetare än någonsin. Hur är det?
Ja, nej men media kan ju inte skrämma mig eller någon annan från att vilja förändra och förbättra världen, förbättra vårt land. Och jag kan ju säga det att man förbättrar vårt land inom ramen för många olika typer av uppdrag. Så att politik är ju bara ett redskap. Man kan förbättra landet genom att jobba inom den offentliga sektorn. Man kan förbättra landet genom att jobba i den privata sektorn. Själv när jag lämnade politiken började jag som hållbarhetschef på OF. Och jag har ju lärt mig så mycket genom att vara där och se vad ingenjörer tillsammans med andra med hjälp av tekniken kan åstadkomma för att lösa några av de utmaningar som mänskligheten står inför. Och när man får det perspektivet att det finns lösningar på problemen, när man förstår också att det har alltid legat och kommer alltid att ligga i människans natur att när vi behöver vidta åtgärder för att förbättra, för att liksom ta tillbaka saker som vi kanske har förstört, så finns det också tekniken att göra det, lösningar på det. Det tycker jag är viktigt och ett bra sätt att förbättra samhället på. Så att och det var skönt att jobba med förändringsarbete utan att hela tiden behöva ställas till svars.
Mm.
För i politiken kan man ju inte göra det. I politiken ställs man ju hela tiden till svars. Varför fattar man det beslut man fattar? Varför gav det inte de resultat man sa att det skulle ge? Varför ger man inte tillräckligt mycket pengar? Varför kommer det för sent? Så att, ja, och det gör ju liksom att själva hantverket och det man vill göra inte alltid är i fokus, utan det blir så mycket annat runt omkring.
Mm.
Men det är ingenting som ska skrämma mig eller någon annan från att vilja vara politiker och göra skillnad som politiker.
Men det är ändå lite av ett nödvändigt ont att stå i agenda på söndagen, eller?
Nej, ja, så här, det handlar ju inte om att kändiskap kommer ju med att man syns hela tiden. Jag tycker nog det vore ju, ja, det är nog skönt att inte vara kändis, om man säger så. Mm. Men att hålla en intervju eller att debattera, det är ju inga konstigheter. Det är, jag älskar att debattera, det är ju därför jag också blivit politiker. Jag hade tänkt att jag skulle bli advokat för att få argumentera för min klients sak. Så det gillar jag. Men det är ju det här, det är liksom journalistiken som alltid vill hitta fel och brister, och det är för sent. Det vill säga, det som vi gör med varandra som politiska motståndare, det görs också i journalistiken. Och jag skulle nog önska att journalistiken mer handlar om att lyfta det som är det man önskar, också kopplat till det som man kanske riskerar att misslyckas med för man inte har tänkt tillräckligt brett. Men det blir ju oftast liksom en pingpongmatch, så att den som lyssnar vet till slut inte vem har rätt och vem har fel. Så att om jag med mina politiska motståndare kunde hålla på med pingpongmatchen, så borde journalistiken tydliggöra och klargöra för medborgare lite mer. Och när journalistiken då inte blir tydliggörande eller klargörande, det är då som det blir den typ av journalistik och intervjuer som jag kan känna inte ger så mycket i slutändan. Mm.
Det är ganska sällan som politik idag handlar om visioner. Det var det du var på kanske. Men vad tänker du om det då? Alltså, skulle...
Ja, men det är precis det. Att det ges ju inte utrymme att resonera, att tänka högt, att visionera. Därför att så fort jag försöker visionera, inte jag, så fort vi politiker, någon överhuvudtaget kanske försöker visionera, så kommer frågan hur. Då kommer man in på detaljer, sånt som vi i vår demokrati vanligtvis överlämnar till utredare. Det här är vad jag önskar, kan du utreda hur det ska göras? Sånt avkrävs vi svar på. Vilket gör att tiden för intervju går till att spekulera kring någonting man egentligen inte borde spekulera i, därför att det är inte jag som expert. Jag har bara en vision för vad jag önskar att vårt land ska ta för riktning. De experterna som vi har till hands, de kommer få utreda, och så kommer vi återkomma till om vi tycker de landat rätt eller inte. Det är liksom, det är där som det är, ja, att det saknas visioner i politiken handlar ju om avsaknad av tid och avsaknad av kanaler som ger utrymme att visionera och tänka högt och tänka fritt.
Men idag kan du ju äga de kanalerna själv, så att säga.
Jag är inte riktigt säker, för att det jag kan visionera om här och tänka högt och tänka fritt kan ju sen ändå komma att användas av den som lyssnar. Mm. Nästa media som lyssnar så kommer ju vilja, ja, vad menade du? Mm. Och så vidare. Så att även här, jag kommer, visst, vi ska prata och vi ska visionera och tänka så fritt vi kan. Men det är klart att jag kommer hela tiden tänka också på vad jag säger. Mm. Så är det.
Vill du berätta om din vision för Sverige?
Min vision för Sverige är att Sverige ska vara ett möjligheternas land. Inte minst i amerikanska sammanhang, i amerikansk politik, använder man sig av det.
Land of opportunity.
Land of opportunity, precis. Och i USA så ska jag säga, det är verkligen ett land med många bilder. Men just den här möjligheten att ta den här chansen och göra någonting för sig själv och för sin omgivning är väldigt mycket inbäddad i deras sätt att tänka och vara, och det gillar jag. Och i Sverige så tänker jag att vi är relativt bra på att vara möjligheternas land, därför att vi har det sociala system vi har, och vi kan ganska långt hjälpa enskilda. Det vill säga, man är inte alltid beroende av sin granne eller sin familj eller sina vänner, utan vi har byggt upp samhället så att samhället kan fånga upp en när man behöver. Men trots det så finns också inbyggda mekanismer som håller tillbaka enskilda. Och det tycker jag är beklagligt i ett land med så stora möjligheter som Sverige är.
Vad är det för mekanismer?
Det är olika typer av mekanismer. Jag tänker delvis att utbildning inte alltid får löna sig. i Sverige. Det är inte bra. Företagande, företagsamhet, alltid ses lite skeptisk på. Vår syn på de som kommer till vårt land, nya svenskar, hur vi ser på dem, det vill säga, själv har jag ju, jag brukar kalla det för låga förväntningarnas rasism. Kallar vi det ibland när man är liksom i opinionen, framförallt från organisationsliv, aktivister och så vidare, så använder man sig av det begreppet. Och det menar, det är verkligen slående. Själv mötte jag ju det i skolan, där jag ville verkligen prestera bättre än jag gjorde. Och jag visste ju också att jag presterade inte till max på grund av språkbrister. Jag var 12 år gammal när jag kom. Jag hade inte språket, jag skulle börja högstadiet, jag skulle få liksom betyg, behörighet till gymnasiet. Jag hade höga ambitioner, jag valde naturvetenskaplig linje som är liksom svårare linje och så vidare. Och jag, när jag då inför en lärare ber eller säger att jag vill ha högre betyg, jag vill ha hjälp och stöd att få bättre betyg, då får jag till svar tillbaka att men Nyamko, du är ju trots allt invandrare. Det här är jättebra. Du har ju inte bott här så länge. Det här är jättebra. Då hade jag ju godkänt. Och det var jättebra. Tänk om man hade haft perspektivet som jag har hört att man har i Finland, det här. Att skolans mål är att alla elever ska komma ut med de allra högsta betygen. Med det perspektivet så har man ju då skyldigheten att se till att hjälpa alla för att nå högsta betygen. Sen får man ju acceptera att inte alla gör det, men det är det som är målet. I svensk skola så är ju målet att alla ska nå behörighet, vilket betyder att så fort vi har, från min generation då, 3, vi hade ju 1-5 skala, 3, eller bokstavskombinationen VM, VG, VG, MVG, så räcker det med G. Det menar jag, det gör ju att vi inte alltid kan bli vårt bästa jag. För att vi utgår ifrån att medelmåttighet är normen. Och jag skulle vilja leva i ett samhälle, i ett Sverige, där liksom ännu bättre förväntningar, ännu mer liksom stöd till att åstadkomma det man önskar åstadkomma, ännu mer hylla de som gör och vill och lyckas, ännu mer ge den som misslyckas chans att resa sig och göra om det.
Hur ser det ut med liksom klassklyftorna i Liberalerna i Sverige då?
Vi brukar ju säga att klassresan börjar i klassrummet. Och det är för att vi menar att det är där vi ger alla en chans att faktiskt göra den här klassresan, så om man nu önskar det. Sen har ju vi också väldigt stor respekt för att alla inte vill bli akademiker, och kanske då att alla inte kan, även om vi skulle ha det som mål liksom så. Men vi har också stor respekt för hantverk, det vill säga flera kan och bör bli liksom komma in i hantverksyrken, för vi behöver de kompetenser också. Och att också där ska man kunna tjäna pengar och leva bra. Så att det enda jag skulle önska för Sverige, det är att inte misslyckas med barn i skolan. Och sen allt annat ska vi bara skapa förutsättningar för alla att ta tillvara sina chanser. Så att i Liberalernas Sverige så finns det inga klassklyftor, men i Liberalernas Sverige så råder en stor mångfald av hur vi vill leva våra liv och vad vi vill. Jag går tillbaks till mig själv och mina syskon. Många av mina syskon är liksom fullt nöjda med liksom, ja, de är utbildade, de utför ett arbete så att de kan betala sin hyra och åka på semester någon gång och så. Mer än så upplever jag är de inte intresserade av. De går inte och drömmer om att starta det där företaget med en ny idé som ska bli liksom så framgångsrikt och börsnoterat och man blir miljonär, miljardär. Och jag menar att de har ju jättebra liv.
Men säg att du skulle genom ett mirakel då bli statsminister 2022. Du har ju också pratat ganska mycket om förorten och sådär, och parallellsamhället där. Kommer du att få bukt med det under din mandatperiod?
Som statsminister? Mm. Absolut.
Hur?
Nej, men jag tror att integrationspolitiken i Sverige har ju misslyckats av egentligen två skäl. Det ena är att vi är ett folk som har och känner stor solidaritet med sin omvärld. Det har manifesterats i form av biståndspolitik. Visserligen inte fullt ut lyckad, men dock en hel del svenska skattemedel som vi ändå har använt för att försöka lyfta världen och människors levnadsvillkor runt om i världen. Vi är ju ett land som verkligen tror och är beroende av handel med varandra, för vi ser att det är så man utvecklar samhällen. Och på samma sätt så har vi också öppnat våra gränser för människor som behöver fly. Så vi har ju varit humanistiska i vårt mottagande. Men sen har vi inte lyckats då vara tillräckligt bra i integration och skapa förutsättningar och möjligheter för flera att komma in i samhället och känna sig svenska. Inte bara bli, utan känna sig som svensk. För vi har ju väldigt många barn idag som inte känner sig som svenska fast de föds här. Men utanförskapet finns ju också, ja, utspritt i samhället på olika sätt. Och om det handlar om det utanförskap som saknas eller som uppstår för människor med psykisk ohälsa, missbruksproblem, kriminalitet. Så det behöver inte bara vara att bo i de här områdena, finns ju i vårt samhälle. Allt det där skulle vi kunna bli bättre på att komma till rätta med. Mm. Om vi bara insåg att vi måste investera mer än att bara ha projekt.
Vad ska du göra med skurkarna då?
Skurkarna ska ta sitt straff när de begår brott, och jag tror inte vi ska ha rabatterade. Jag menar, det heter kriminalvården. Det betyder att de som sätts i svenska fängelser är där för att det är vård. Det är liksom inte bara bestraffas, utan det är också vårdas och rehabiliteras tillbaka till livet.
Funkar det?
Som inte allt, jag vet inte, bättre kanske förmodligen i Sverige än i många andra länder. Det gör det. Men jag tycker inte det ska rabatteras att komma ut efter 2/3 av tiden till exempel. Men det viktigaste vi kan göra, det är att förebygga att inte människor väljer den brottsliga banan. Mm. Och där återigen tillbaks till skolan. Att investera i våra barn. Och experterna brukar säga det. De ser redan i förskolan, lågstadiet, vilka barn som riskerar att halka efter, vilka barn som riskerar att det går riktigt illa för dem. Det ser man tidigt. Men vi sätter inte in tillräckliga insatser för att fånga upp dem och deras familjer.
Jag tänker på det faktum att det senaste decenniet drygt då, så har ju Sverigedemokraterna gått framåt väldigt, väldigt mycket. Min teori är kanske att Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i synnerhet har liksom haft den tydligaste visionen.
De har haft en enkel vision, det vill säga,
ja, men den fattar
stänga gränserna och lite isolera Sverige från omvärlden. Men det är ju ingen vision som håller i längden. Men den är enkel och den når tydligen fram. Mm. Så är det. Och sen självklart också att hela tiden leva på att man inte är en del av etablissemanget. Man inte är en del av beslutsfattandet, vilket är helt fel. För de fattar beslut varje dag i riksdagen tillsammans med oss andra. Mm. Men utåt sett så framställs det som om de inte har varit involverade i de här besluten så länge de har suttit i riksdagen.
Offerkoftan är tjock.
Den är tjock, och också att det ska man ju säga, också de andra partierna har ju bidragit till att det har blivit så.
Hade det sett annorlunda ut liksom ifall du hade varit, ja, kanske, för du lämnade ju under de åren som det gick kanske som bäst.
Jag kan ju säga det att de har inte rätt lösningar, men det är inte så att de alltid har fel problembeskrivning. Och när man gjorde problembeskrivning, liksom, när man tyckte illa om den på samma sätt som man tyckte illa om deras lösningar, så tappade man ju då folket. För att folket upplevde ju det som de sa. Och jag är ju av den personliga läggningen att jag tycker att problem ska upp i luften för att lösas. Jag är problemlösare. Jag tycker inte man ska dölja problem, inte ens om man, för att de är svårlösta, utan upp med dem, diskutera dem. För det är också ett sätt för mig och visa medmänsklighet, visa empati, visa respekt.
Vem ska du plocka röster från?
Ja, jag tror inte jag ska egentligen sitta och tänka vem jag ska plocka rösterna ifrån, utan mitt fokus är på vad har vi för samhällsutmaningar? Vad är det medborgare vill ha svar på? Vad är det de vill ha lösningar på? Och det ska vi ska bli lyhörda nog att kunna ge svar på de frågorna, liberala svar på de frågorna. Och det är bara med det som också folket kan säga, vi hör vad ni säger, vi tror på vad ni säger, vi vill att ni ska genomföra det, eller så blir betyget, vi hör vad ni säger, vi tror inte alls på vad ni säger och vi tänker inte lägga vår röst på er. Det är det som kan bli. Men mitt fokus är just på att jag måste ge svar på de utmaningar som vi ser i samhället.
Nu har du ju som partiledare då i snart ett år kunnat träffa väljare. Vilka frågor vill de ha svar på?
Det som jag möter mest, det är ju, apropå den fråga vi just diskuterat med ett växande SD, det är ju att det integrationen måste fungera bättre. Och jag möter också det här att vi har misslyckats så länge med integration, bör vi inte tänka över vår invandringspolitik, det vill säga migration till Sverige, det möter jag också. Jag möter också oro för miljö- och klimatförändringar. Jag möter också oro för välfärden, det vill säga sjukvården, äldreomsorgen, viktiga grundläggande verksamheter som kostar en hel del och som behöver kosta en hel del. Men det är liksom aldrig blir tillräckligt med resurser, det är någonting funkar inte. Speciellt sjukvården verkar behöva en hel del omvärdering hur vi organiserar oss och vad sjukvården betyder och hur vi ska kunna garantera en likvärdig vård för medborgare i hela landet. Och så möter jag väldigt mycket, vad kan vi göra för att minska brottsligheten?
När det gäller vården då, alltså, tänker du att utförsäljningen av det allmänna, blir det så bra?
Jag tror inte det är så enkelt som att säga att privata alternativ inte är så bra. Tvärtom har vi länder som är väldigt effektiva i sin sjukvård och där privata alternativ är en grundläggande del av det.
Så som?
Ja, Tyskland eller ja, finns många andra länder i Europa där. Vi brukar ju säga det att i Sverige har vi fler sjuksköterskor och läkare jämfört med många andra likvärdiga länder. Men ändå så har vi vårdköer som inte går att jämföra med andra länder. Och dessutom så ser vi då att den svenska läkaren träffar kanske en tredjedel av vad en tysk läkare träffar. Mm. Ja, vad beror det på?
Ja, vad beror det på?
Ja, exakt. Jag försöker hitta svar på det.
Okay.
Och jag tror att en del handlar just om hur sjukvården i Sverige är organiserad. Hur styrningen av sjukvården är organiserad. Och också när det gäller då privata alternativ, att vi kanske inte alltid är bra beställare. Det vill säga, när vi inte vet hur vi ska definiera kvalitet så går vi på pris. Och så fort man börjar gå på pris när man upphandlar någonting så kan man räkna med att det kommer att bli sämre kvalitet därför att vissa saker måste kosta. Och ju mindre pengar man vill betala för, desto sämre service kommer man få. Så att vi behöver bli bättre på beställa utifrån kvalitet. Men min avsikt är att återkomma till den svenska sjukvården, inte minst nu efter corona, när många av en stor del av sjukvård som vi behövde hantera innan corona nu läggs åt sidan, operationer och så vidare, så kommer vi ha en välfärdsskuld, som man kallar det nu inom sjukvården, som vi behöver hantera efter corona. Hur ska den hanteras? Och då är jag inte säker på att det är kömiljarden som är svaret på den här frågan.
Okay.
Och jag tror mig börja ana vad svaret kan vara, och jag ska återkomma till det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Jag byter ämne superkraftigt här nu. Men jag antar att du har haft personskydd i omgångar. Men hur var det för att under den här perioden som du rätt nyligen gick ur när du var i näringslivet, då hade du inte det, antar jag?
Nej.
Nej. Hur är det liksom att gå från att ha någon med sig dygnet runt till att inte ha det?
Ja. Nej, men det är verkligen, det fick jag ju möjlighet att reflektera över när jag lämnade regeringen. För att det är som sagt, vi har ju, det finns ju olika typ av personskydd också. En del behöver mycket mer och andra behöver mindre. Och när jag lämnade regeringen så hade jag ganska mycket personskydd. Och så fort jag lämnade regeringen så försvann den.
Okej.
Mm. och det är klart att jag är faktiskt... Jag är inte så jättemycket på nätet, så jag vet inte vad som skrivs om mig. Om det finns hot eller andra hemska saker som skrivs om mig, det har jag ingen koll på. Och jag är inte rädd av mig heller, så att jag går inte omkring och känner att jag måste ha koll på min omgivning. Utan jag är ganska bekväm och känner när de är där, när de gör liksom bedömningar att jag behöver skyddet, så då får de hantera det. Då vet de att jag behöver det, så får de hantera det. Men när jag då lämnade regeringen och helt plötsligt var ensam, då kändes det. Då blev jag lite sådär, men hur kan det komma sig att jag igår behövde maximalt skydd, idag?
Inte ett piss.
Ja. Men det gjorde, och jag insåg att efter många år att ha levt så, det tog tid innan jag började åka tunnelbana. Jag åkte buss som mest, annars gick jag. Mm. Jag gick mycket, för det kändes tryggare. Åkte buss ibland när det behövdes. Tunnelbana undvek ganska länge. Så att det blir, ja, man måste ju liksom, då blev jag medveten om det här att skyddet nu var borta. Innan dess så kändes det, så levde jag bara normalt, tyckte jag då. Mm.
Har du varit rädd?
Vad säger du?
Har du varit rädd?
Inte mycket mer än då, när det var liksom ganska nytt att jag helt plötsligt var ensam. Då kunde jag känna lite oro. Mm. Men nej, inte riktigt rädd så. Nej.
Mona Sahlin var gäst för jättelänge sedan, och då berättade hon om, det här skrattar jag åt ibland när jag tänker på det, att hon, när hon, någon av de gångerna som hon slutade i politiken, så gick hon tydligen och satte sig i baksätet på sin egen bil och förväntade sig att den skulle åka iväg.
Ja,
det är roligt. Ja.
Det är roligt.
Ja, men det har du inte gjort.
Nej, inte min egen bil. Nej. Absolut inte. Men jag sätter mig på den plats jag ska sitta när jag åker taxi till exempel. Då sitter jag på den plats som jag vanligtvis sitter på när man, är skyddsobjekt. Ja.
Nu då? Alltså, känner du dig fri? Kan du röra dig hur du vill?
Ja, det kan jag ju göra. I teorin kan jag ju göra det. Men det är klart att jag kan inte vara så spontan som jag är.
Nej.
Jag är en väldigt spontan person. Och jag till och med tycker det är jobbigt att ha saker bokade liksom så här, mer av privat karaktär, för långt i förväg. För man vet aldrig liksom, när dagen kommer, har jag lust med det här ens? Liksom? Och så får man ändå anstränga sig att vara där. Så jag föredrar att vara spontan. Och det känner inte jag att jag kan vara lika mycket. För om jag ska behöva vara spontan och åka iväg någonstans, så måste jag ju ringa och säga nu måste jag ut. Då vet man att det kommer någon ett antal mil bort från mig, och så ska den helt plötsligt skjutsa mig någonstans, och det jag ska, ja, vad vet jag.
Mm.
Så att då håller man ju tillbaka lite.
Det låter ju jobbigt.
Det är bara en anpassning.
Hinner du liksom ha ett privatliv?
Ja.
Vad gör du när du är ledig?
Promenerar, umgås mycket med vänner och familj, försöker jag göra. För det tyckte jag missade ganska mycket min första omgång i politiken. Speciellt som statsråd så prioriterade jag bort väldigt mycket umgänge.
Mm.
Vilket jag kommer ångra också senare. Och idag så försöker jag se till att upprätthålla umgänget.
Förlorade du vänner?
Nej, det gjorde jag inte. Eller vi fick dödsfall i familjen. Jag har en kusin som är väldigt nära mig, mer eller mindre som en syster, vars son drabbades av akut leukemi, blodcancer, 26 år gammal, och gick bort under den perioden, ja, det var väl 2012. Och hans öde påminner mig om att jag hade haft alldeles för lite tid med honom och hans syskon och andra släktingar. Och han som var sjuk var den som istället åkte runt till oss alla för att hinna umgås, prata och lugna oss. Liksom, så. Han såg till att ordna en gala, insamlingsgala till cancerforskning och till Tobiasregister på Sturekompaniet 2 dagar innan han gick bort. Där stod han liksom och var med.
Mm.
Och 2 dagar senare så var han borta. Och det här påminner mig om att livet är större än arbetet. Hur viktigt arbetet än är. Det var också ett av skälen till att jag faktiskt lämnade regeringen kort därefter.
Mm.
För att skapa mig tid med familj, vänner. Och idag försöka vara duktig då på att finnas där.
Men hur mycket jobbar du?
Mycket, som alla andra partiledare. Just nu så jobbar vi mycket, men eftersom vi inte reser så är vi också lokala. Liksom. Jag har ju hela min familj och släkt i Stockholm i princip, så att jag hinner ju då träffa dem. Är man ute och reser väldigt mycket så är det ju svårare att träffas. Mm. Så just nu är det bra. Men jag jobbar mycket, precis som alla andra. Och jag tycker om att jobba.
Pratar du om något annat hemma än jobbet?
Ja, det gör vi. Vi debatterar ju väldigt mycket, jag och mina syskon. Vi är ju uppväxta i en politisk familj. Vår pappa var ju politiker i Kongo, motståndspolitiker. Så vi har alltid diskuterat samhällsproblem. Det är liksom inte partipolitik utan mer samhällsproblem och vad som händer, vad som pågår, vad borde man göra och så, det gör vi. Men jag pratar väldigt mycket annat än politiken, inte minst därför att många av mina vänner är inte i politiken. Men det är klart att jag tycker det, politik är ju livet, så att många kan ju vilja ta hänsyn till att du kanske inte vill prata politik nu när du är ledig. Ja, vad ska vi prata om annars som är viktigt? Liksom, mm. Allt vi pratar om är ju politik, kan göras till politik, så shoot liksom. Mm. Ställ frågor, och jag kommer också ställa frågor om vad man tycker och varför man tycker som man tycker. Så att på det sättet så tycker jag det är spännande att alltid prata politik, speciellt med de som inte är politiker, för då finns det andra perspektiv. Men framförallt inser man hur lite också av det vi säger och tycker som når väljare och medborgare. Man kan ha fattat beslut om en sak, men det har inte uppfattats av medborgare att det beslutet är fattat.
Nu gräver jag lite mer i det privata. Alltså, tränar du på något sätt?
Inte så jättemycket. Jag var ju väldigt mycket träningstjej när jag växte upp. Jag dansade, jag spelade basket och så. Jag höll ju workout-timmar och jag var instruktör. Så det gjorde jag väldigt mycket. Men sen lade jag av med det där. Bara tänkte jag, ja, jag får träna när det är kul. Och då blev det inte så jättemycket. Men nu är jag tillbaka till att träna, mest för hälsans skull. Så jag tränar ibland, men går oftare.
Vad kör du för träning?
Då går jag på gym med några bekanta som är duktiga på det här med maskiner och lyft och så. Så att jag hänger på.
När du tillträdde förra året så pratade du om att det var tufft att komma in i politiken igen, att det hade hänt mycket under de åren du var borta. Liksom. Vad du tänkte på då?
6 år var jag borta. Det betyder att mitt parti har utvecklats. Andra partier lika så. Det är nya frågor som är på tapeten. Ja, överhuvudtaget är det ju mycket att ta igen, sätta sig in i och förstå. Hade jag varit kvar de här 6 åren så hade det förmodligen också, ja, om jag nu då hade blivit partiledare, så hade den resan varit ganska enkel. Liksom att på en gång hade jag vetat lite, vad tycker vi, vad står vi och så vidare. Men nu var jag kände väldigt tydligt hur försiktig jag var i att uttrycka mig tydligt, därför att jag inte visste om det jag sa helt plötsligt skulle vara i motsats till vad partiet har sagt.
Just det.
Senaste tiden. Så att jag behövde hitta en balans.
Men var inte det också lite taktik? För att det var ju liksom ett lite splittrat parti som du klev in i.
Ja, det absolut. Delvis också. Men framförallt för att inte bara säga saker som ännu... Jag måste ju veta, om jag tycker annorlunda än partiet när jag säger någonting, så måste jag ju veta det också. Mm. Inte bara råkade säga det och sen inser, jaha, tycker partiet så? Jaha, att det är någon liten detalj som skiljer sig åt. Men det är klart att också det här att ett splittrat parti kräver ju att jag är genomtänkt i det jag säger. Och då kräver det att man har tänkt, man har förankrat och man vet liksom... Det handlar inte om att alla ska hålla med mig, så långt ifrån det, utan det handlar om att man ska ha förankrat och folk vet, nu är det här det jag och ledningen kommer stå för.
Hur har du det på jobbet då?
Jag har det bra. Vi har det jätteroligt. Jag har väldigt kompetenta, duktiga medarbetare som jobbar alldeles för mycket därför att vi är för få. Vi är verkligen ett litet parti med väldigt små resurser. Och jag brukar skoja om att hela min personalstyrka för partiet och riksdagsgruppen är lika stor som Moderaternas kommunikationsavdelning. Kanske inte fullt ut sant, men det känns ibland så att vi har inte mer än så.
Alltså analysen av ditt första tal till exempel i Almedalen var ju att du försökte mjuka upp dig själv lite eftersom folk kanske tänkte på dig som hård.
Nej, men folk ser mig som hård och det ska jag säga, det kommer nog följa mig alltid. Det är därför att jag, är det någonting jag har bestämt mig för, det är att inte vara någon annan än den jag är. Och jag kan bara uttrycka mig på det sätt jag kan uttrycka mig. Men jag vet ju att när jag säger en sak, när jag får ut ett budskap, så betraktas det som hårt och det kan ifrågasättas. Tills någon annan säger samma sak, då är det helt okej. Mm. Så att jag har väl ett sätt att uttrycka mig som inte är kanske målande, inbäddande, utan jag är rakt på bara. Det här är problem, nu löser vi det. Mm. Så här kan vi lösa det. Och egentligen min utgångspunkt är ju det här att nu har jag berättat hur jag tror vi skulle kunna lösa det. Nu vill jag höra vad du tror om det, vad du tänker. Och jag drar mig inte för att i så fall justera, ändra, om jag helt plötsligt hör att jag har bättre idé. Och det är ju ett, apropå liksom det här, det är inte så enkelt att tänka fritt. Därför att man ges ju inte en chans då. Att, men det var ett förslag, kommer något nytt så kanske vi gör annorlunda. Och också det gör ju också att man ska tänka på att som enskild politiker som jag var då så kunde jag ju säga vad jag tyckte. Därför att om inte jag sa vad jag tyckte så blev det inte utrett heller och då kom det inte ut. Så jag var tvungen att säga det. Och tanken var, nu får ni kontra med vad ni tror vi behöver göra för att det här är ett problem. Men vad det blev är ju liksom att man nästan förnekade problemet. Jag menar SD-fenomenet. De beskriver ett problem, många känner igen sig i problemet, men man förnekar att det finns. Det var väl ungefär vad som drabbade mig också. Men det visar ju sig att jag hade rätt. Flera har hunnit till kapp. Vad jag tyckte då som ansågs vara kontroversiellt är idag liksom allmän gods för alla att tycka. Och det enda jag önskar är väl att vi ska bedriva politik på de områdena som jag tycker är oerhört viktiga, det vill säga inkludering och antidiskriminering och få liksom känsla av tillhörighet. Vi ska bedriva den med empati och respekt för våra medmänniskor, för att det är liksom en skör tråd från det här att vilja lösa problem för att man känner empati och bryr sig om sina medmänniskor och har respekt för dem, eller att man ogillar de människorna. Om man vill liksom på något vis straffa dem. Det är viktigt. Och jag kunde nog känna när jag kom tillbaka att debatten höll på att hamna på den andra sidan. Så att jag känner nog att vi behöver komma tillbaka. Utan att vara fega så behöver vi ändå komma tillbaka och visa på att det här gör vi för att vi bryr oss. Mm. För att vi vill skapa ett vi.
Så är det knepigt det där med image? Jag antar att du... Nu är det ju bara en pressekreterare här, men du kanske har någon som jobbar med ditt varumärke också, eller?
Nej, ingen jobbar med mitt varumärke och okay. jag kommer inte jobba med mitt varumärke. Men som jag sa, jag är ju här för att jag vill att folk ska veta vem jag är. Jag tror bara det att när folk förstår mig som person så kommer de också förstå vad jag försöker säga som politiker. Varför jag står för det jag säger som politiker.
Är du en sån som ibland när du går och lägger dig ältar liksom, men gud varför sa jag så där?
Eller? Ja, gud ja. Absolut. Jag ältar när jag inte känner att jag har haft ett perfekt framträdande så ältar jag det. Försöker inte låta det hänga över mig för länge, men visst samma dag i alla fall dagen efter kan jag ändå gå omkring och älta det.
Mm. Vad kan det vara? Alltså, vadå, är det TV-debatter och sånt eller kan
ja.
Det vara,
ja. Nej, men jag tänker senast på Aktuellt liksom i debatt. Jag kände mig forcerad. Kände att varje gång jag skulle prata så kändes det som om Lotta Bouveng liksom, ah, nu får du vara klar. Mm. Och så tar jag hänsyn till det.
Vi har ju inte ännu gjort allt vi kan göra. Utan
vad
vi behöver
tror
fortsätta.
Du är det som...
Min man är ju journalist. Och är det någonting han säger till mig att du ska inte bry dig om tiden. Det är programledarens ansvar när det gäller tid. Du ska bara ta dig tid och prata. Mm. Men jag känner att jag tar på mig ansvaret för att tiden snart är slut. Och när man känner att tiden snart är slut och man ännu inte är klar, då känner jag att jag forcerar. Mm. Men tydligen så upplevde inte tittaren att jag forcerade. Men jag upplevde mig själv forcerad. Och då går jag och ältar det.
Mm. Går du hem och tar upp det med din man då?
Nej, jag ältar det. Jo, det gjorde jag väl också. Absolut. Men... Ja. Så det är inte att göra bort, utan det är mer bara att jag önskar att jag ska framträda på ett sätt som blir så pedagogiskt och så tydligt så att lyssnaren tycker ett, ja, hon svarade på frågorna, två, hon hade bra idéer. Och blir man forcerad eller blir pratig så kan ju liksom budskapet försvinna i det där. Så därför, det kan jag ju älta, absolut.
Det låter som en ganska frustrerande situation att behöva, alltså du är väl van förvisso, men att få fram sitt budskap då på 30 sekunder eller vad det kan vara.
Jo, absolut. Men som sagt, när du ställer en fråga nu och så tar ett steg tillbaka och låter mig svara, då är jag ju bekväm med att svara för att jag vet att jag har tid att svara och du kommer lyssna på mitt svar. Men om du hade ställt en fråga och sen lutar du dig fram och liksom vill att jag, ja, tiden är snart slut, då kommer jag ju upp i en helt annan takt och tempo som inte längre känns bekväm. Och det är inte mycket att göra åt. Det behöver jag träna bort och strunta i att du lutar dig fram och säger att tiden är snart slut. Det borde du tänkt på innan du ställer en komplicerad fråga. ska jag egentligen tänka. Men jag tar ju så mycket hänsyn då till ditt behov istället för att bara kommunicera ut mitt budskap.
Gillar du alla journalister?
Jag gillar nog alla journalister. En och annan har gjort mig besviken, men i princip så gillar jag. Ja, har jag stor respekt och tycker de flesta journalister är riktigt, riktigt bra. Liksom. Mm.
Vilka har gjort dig besviken?
Tänker inte säga.
Okej, men vad kan det handla om? Alltså att man lyfter upp fel grejer i...
Nej, men det är... När jag var integrationsminister, min första omgång i politiken, apropå integration och missförstånd. När jag ger intervju kopplat till integration, då var jag ju alltid tvungen att läsa mina citat. Och det räcker inte med att läsa citaten därför att texten som omgärdar citaten är minst lika viktig. Men det är ju liksom, det är ju journalistens egna ord. Så det kan man inte göra så mycket åt. Eller så, rubriken, vad det nu kan vara. Så att det är klart att där kunde man känna sig, det försvann den viktiga frågan. Bara för att det skulle liksom locka till klick eller, du vet, det kan jag ju känna, synd.
När du slutade 2013 så har du beskrivit en riktig jävla svacka. När jag läser om det, klockren utbrändhet.
Ja, kanske det, utan att egentligen gå in i väggen. Och det tror jag handlar ju om att vi jobbar som politiker, partiledare, statsråd, man jobbar väldigt, väldigt mycket. Men man jobbar också med saker som man älskar. Jag jobbade med frågor som jag tyckte var viktiga, som var anledningen till att jag kom in i politiken. Och det gör att man lyssnar inte så mycket till kroppen, liksom, hur mår jag, orkar, utan man går ju bara upp, man lägger sig, man går upp och så gör man det man ska göra. Men just det här att lämna och helt plötsligt inte ha någonting jag behöver gå upp till, inte ha något utspel eller en journalist jag ska träffa, bara vara, då helt plötsligt måste ju kroppen anpassa sig till den nya situationen. Och det är då jag kände att jag hade ont i kroppen. Och jag tänker att förmodligen kommer jag känna samma sak nästa gång jag lämnar nu också. Så att jag går inte in i väggen, men det känns att nu var man väldigt, väldigt trött. Och det är därför som jag tror det är viktigt. Jag tänker att det är viktigt där att gå in och ut i politiken också. Just att bara, nu är det ju få i för sig som hamnar på de nivåerna som handlar om partiledarskap och statsrådspost och så vidare. Som riksdagsledamot har man ju lite bättre kontroll över sin arbetstid, sitt arbete. Som statsråd är man ju alltid på. Jag kan ju nu som partiledare stänga av telefonen på kvällen när jag går och lägger mig och sätter på morgonen. Som statsråd så kunde jag ju inte göra det. Händer det någonting så skulle man ju alltid vara tillgänglig. Bara det, den sätt att tänka, gör ju då att man förmodligen är på hela tiden. Och till slut så pallar väl inte kroppen för. Och därför så tänker jag att det är bra också att gå in och ut. Återhämta sig. Göra någonting annat. Eller gå på en annan nivå i politiken där man inte måste prestera.
Kommer du få någon semester?
Ja, det tror jag nog att många kommer få. Nu är ju det mesta inställt. Järvaveckan är inställd, Almedalen är instängd. Jag vill hålla ett sommartal, men jag får förmodligen spela in det och lägga ut det liksom på nätet. Så att, ja.
Men vad brukar du göra på semestrarna?
Jag tycker om att ha det väldigt lugnt.
Bara vara hemma?
Ja, jag älskar faktiskt att vara hemma. Visst reser vi, absolut. Men det gör jag nog mest för familjen. Mm. För egen del älskar att vara hemma. Och det finns ju ingen plats som hemma. Så du vet, att resa och hamna på ett ställe där man känner att sängen är inte så bekväm som hemma, eller den där duschen var skabbig, det vet jag vet inte vad man kan råka ut för.
Det var länge sedan du råkade ut för en skabbig dusch.
Ja, det var länge sedan. Ja. Men då ser jag föredra att vara hemma. Ja.
Men ni har ingen sommarstuga eller så?
Jo, det har vi. Ja. Skillingmark.
Ja. Var ligger det?
Det ligger i Värmland på gränsen till Norge.
nu har ju du varit i politiken så länge, så att om du hade haft lik i garderoben så hade de väl kommit fram i det här laget?
Jag tror det. Jag är ju på det sättet så relativt tråkig pretto-tjej, liksom stora syster, så att ja, det finns inga lik att hitta i min garderob tyvärr.
Nej. En sån grej som du har berättat om är ju, alltså som du berättar om ofta, är ju att du har snattat när du var barn. Varför gör du det?
Ja, varför gjorde jag det? För att mina kompisar...
Nej, det är världens rimligaste grej att snatta. Det behöver du inte motivera. Varför berättar du det?
Ja, så varför jag berättar det? Det är för att det är det värsta jag har gjort.
Okej.
Okay. Nej, men ja, jag har ju kört för fort i för sig. Jag var på väg till Värmland och det började bli så mörkt. Och jag ser inte så bra. Jag har glasögon, men jag är inte så van. Jag är ingen bra förare på natten.
Så då bränner du på det, bara,
ja, och det är alldeles för långt till Värmland, insåg jag faktiskt i början där när jag började åka. Jag tror det är liksom 3 timmar kanske. I det här fallet så var det liksom 4,5-5 timmar. Så jag tänkte att jag måste köra lite snabbare, så jag inte kör vilse och det är för mörkt. Och då var ju polisen där. Ja. Men
nej, när var det här?
Ja, det var inte så länge sedan.
Ja, okay.
Det var min tid på OF.
Nej, men berätta nu, varför du berättar om det här snatteriet.
Nej, men om någon frågar vad har du för lik i garderoben, så är det jag har i garderoben. Det är det jag har gjort.
Mm.
Men ja.
Du älskar Bob Marley, men du har aldrig smakat lite ganja.
Nej, jag har ju inte gjort det.
Nej.
Precis.
Och det står du fast vid.
Ja, det står jag väldigt fast vid.
Ja.
Nej, men du vet, jag har aldrig... Jag har ju liksom varit i danssalar och baskethallar och så. Jag har liksom inte varit på platser där man får tillgång till det där.
Nej,
som
okay.
Du pratar om. Och nej. Då, ja. Jag har inte rökt. Jag började dricka väldigt sent. Ja, ja. Bara allmänt sådär. Lite tråkigt skötsam.
Ja. Alltså inte, du har aldrig smakat ett blås på en cig?
Det har jag väl gjort någon gång när jag var på fest, men jag är inte bra på det där heller. Folk skrattar ju bara, så att då låter
det
ser inte coolt ut.
Nej. Snus då?
Nej.
För jag funderade på det här med snatteriet, om det var liksom för att unga ska relatera till dig och så.
Nej, jag vet inte ens i vilket sammanhang det kom att jag skulle berätta det, men det är väl någonting som alla gör. Men jag bara inser att det är nog det värsta jag har gjort. Och jag vet inte ens varför man skulle göra det, för det var ju inte så att jag inte hade pengar att köpa en Snickers. Så jag kunde ju åkt fast alldeles i onödan. Men nu var vi ett gäng liksom. Så skulle man in där och så hade man metoder. Och så,
ja. Adrenalin.
Så testade jag.
Ja.
Precis.
Jag tänkte så här. För vi har ju inte pratat så mycket om din uppväxt här. Men du framställer ofta liksom flytten / flykten till Sverige som oproblematisk. Samtidigt så var det ju 12 år. En tid då många liksom har eller skaffar vänner för livet. Var det verkligen 100% otraumatiskt att flytta hit?
Mm, det var det. Och det är för att jag inte hade så många vänner visserligen. Det är väl det. Min pappa var ju min bästa kompis.
Mm.
Jag var mycket med min far. Och jag också, det är också där kanske som jag har fått det här med politik och argumentation och beslutsfattande. Och han satt ju i fängelset då i omgångar och... Senast han satt så lyckades han fly. Flydde till Tanzania och så småningom kom han till Sverige. Så att det var ju ett antal år där utan honom. De åren var jobbiga. Men att komma till honom i Sverige, det var bara det bästa.
Men privatskolan i Burundi?
Ja, men jag gick
liksom,
ju en sån här...
polare där?
Nej, jag gick en nunneskola. Jag blev lämnad av vår hemhjälp i skolan, hemhjälp. Ben tog hem mig på eftermiddagen. Jag hade mina syskon. Jag gick också en kortare period i en skola i Kongo där barn till militärer gick. De var hemska, fruktansvärda.
Alltså barnen?
De här barnen. Det var, liksom, det var en hårdhet hos de här barnen som jag inte kunde relatera till. Och jag var inte sån. Och jag kände att jag var mobbad. Det var jobbigt i skolan, men nu var jag där. Och jag kunde ju gå där, för jag hette ju inte min pappas efternamn då. Sabuni, jag hette inte Sabuni, jag hette Sole. Okay. Just för att det gick inte att heta Sabuni om jag var i Kongo. Så att släktskap till min pappa var ju hemlig. Mm. Men så jag minns att jag minns inte vänner från min barndom och min uppväxt. Utan det är pappa som var min vän. Så att komma hit var det bästa som jag kunde vara med om. Och sen så mötte jag ju då det här fantastiska samhället i Kungsängen. Hamnade i en klass som var så ödmjuk, vänlig, vi höll ihop. För jag vet också i skolan kan te sig för många barn. Men den här klassen, ja, om alla svenska klasser var som min klass då, så skulle vi ha världens bästa skola för alla barn.
Men lämnade inga släktingar kvar?
Jo, absolut. Men jag är ju liksom navelsträng till min närmaste familj, mamma och pappa och syskon. Det är den som är stark. Mm. Övrig släktskap är liksom, vi kan prata, vi kan träffas, men det är inte så att jag mår dåligt av att inte ha dem tillräckligt nära. Det gör jag inte. Och jag minns när jag åkte på språkresa efter årskurs, om det var 8 eller 9 man åker. Det är den värsta månaden i mitt liv, när jag för första gången åker utan någon i min familj. Jag är ensam i England, Hastings. Mm. Jag kommer aldrig göra om det.
Okej, okay.
Hej. Ja, så att jag har väldigt...
Det vore för sig kul ifall du gjorde om det nu.
Exakt, ja. Som 50-åring. Nej, men navelsträngen till min familj, den är inte klippt. Mm. Och jag, nu återsamlades vi. Så det kan liksom inte finnas någonting negativt med det.
Ni måste ju vara en av världens största familjer här.
Mm.
Hur många syskonbarn har du?
Nej, inte så många, 12 tror jag.
Jaha, okej. Okay. Det var inte så farligt.
Nej, vi är ju 7 syskon och så är det 12 barnbarn då till, som mina föräldrar har. Men det är klart, jag har kusiner och sysslingar. Och, så att vi har kommit att bli relativt många i Sverige.
Mm.
Men närmast syskonfamiljen så är vi liksom 7 plus 12.
Ja, men det är ändå ganska många gästsängar som ska finnas då i Värmland.
Och i mitt hem i Täby.
Ja,
visst.
Men det fixar du?
Det fixar vi.
Någon får sovsäck kanske?
Ja, det är precis. Och madrasser och allt möjligt. Mm. Barnen tycker det är fantastiskt att lägga madrasser i gyllestugan och övernatta där allihop. Det är det bästa. Så det är liksom, det är det minst viktiga var man sover. Huvudsaken att man bara är tillsammans. Mm. Man hittar ju alltid en plats att lägga sig. Liksom.
När har du haft det som tuffast i livet?
Det var nog sista halvåret innan vi kom till Sverige.
Mm.
När pappa inte var där, när mamma åkte in till stan dagligen för att ställa sig i kö till svenska ambassaden för att få papper för att komma hit. Det var väldigt svårt. Vi hade det väldigt svårt ekonomiskt. Det var svårt att få tillgång till mat när mamma inte var närvarande. Ja, det, generellt sett så bara det var ingen bra tid liksom i livet. Men annars så har jag ju haft en bra uppväxt där nere, precis som det sen fortsatte här.
Mm.
Så jag har aldrig haft någonting att klaga på i livet.
Vilket är ditt första minne?
Det är nog när jag på väg till skolan, tror jag. När jag började när jag var 5 år gammal. När hemhjälpen ta mig till skolan.
Okay.
Det är ett tidigt minne.
Är det bara det minnet består av?
Du? Ja, det är liksom... Ja, livet har ju sin gilla gång. Liksom. Jag säger det till mina medarbetare ofta, för de försöker också lära känna mig. Det är bland annat syfte med att de är med när jag ger intervju. För de vill ju veta vem är Nyamko när man ska skriva tal och allt det där budskap, så vill de ju veta vem jag är. Men jag är verkligen en person som lever i nuet och framtiden. Mm. Jag minns sällan saker som har varit. Jag för ingen dagbok, vilket är dumt. Jag borde börja. Det var ett nyårslöfte. Det har jag inte lyckats uppfylla. Jag minns bara fragment av min uppväxt. Inga hemskheter egentligen. Och på det sättet så kan jag inte på något sätt målande berätta om saker. Det är klart... Jag minns det här fram och tillbaka skolan. Jag minns det här att jag var en av, liksom, det var unikt att jag som tjej fick en cykel som snabbt försvann. Mina pojkkusiner liksom tog den. Medan alla andra flickor gick i klänningar, så gick jag i byxor. Jag minns flodhästar.
Är du kvar i Burundi?
Jag minns flodhästar och krokodiler, vilket gjorde att jag alltid var rädd för vatten och lärde mig simma först när jag kom hit, fast jag är uppvuxen vid vattnet. Ja, det är liksom, jag minns min mormor som betyder väldigt mycket för mig, som var fiskare och odlare och liksom affärskvinna på alla sätt och vis, som också hade en inställning till livet där hon verkligen tog för sig av det. Hon är ju från den muslimska traditionen, och vanligtvis så tar ju inte kvinnor så mycket plats. Men hon tog ju plats, hon var affärskvinna, hon rökte och hon tog sin whisky. Hon liksom väldigt mycket bestämde över sitt liv. Och min morfar tog en andra fru, så den andra fru fick ju vara den traditionella frun, medan min mormor tog sig friheten att bara vara, leva sitt liv efter egna villkor.
Okay.
Och det inspirerade. Det tyckte jag om. Så att mormor var väldigt nära mig på det sättet. Och jag har blivit, jag är mera liksom, jag kan relatera mer till min mormor än till min egen mamma. För mamma är också, även om jag väldigt mycket som min mamma när det gäller där återhållsamma, lugna och så vidare, så vill jag ändå mera vara som min mormor, liksom. Jag bestämmer över mitt liv och ingen ska få styra, och jag gör saker av hänsyn till andra människor snarare än för att andra människor kräver att jag ska göra dem och så vidare. Det blir det. Ja, men att känna att man äger sitt liv tycker jag är viktigt.
Du återkommer ju ofta i intervjuer till din pappa, men din mamma, liksom, vem är hon?
Det är en fantastisk kvinna som var väldigt ung när hon fick mig, men mogen. Jag minns till exempel den som kom att bli min bästa kompis när jag flyttade till Sverige. Hennes mamma var också ung. Men då var ju hennes mamma liksom mera, ja, som unga människor i Sverige kan vara. Det vill säga, vi blir vuxna senare i Sverige, medan man blir vuxen tidigare i många andra delar av världen, framförallt utvecklingsländer. Och det var en sån kontrast hur hemmet fungerar när det är en ung förälder i ena hemmet som inte är tillräckligt mogen för familjelivet, medan en annan ung förälder var så mogen för familjelivet att det var ordning och reda och så vidare. Så att
din mamma var hon som hade
det? Det var min mamma. Så att där har det ju funnits en trygghet i att få växa med en liksom mogen, trygg förälder som får familjen att hålla ihop och liksom, ja, leva ett bra liv liksom, helt enkelt. Och sen är ju min mamma, hon är ju väldigt värdig i sitt sätt. Blyg, väldigt snäll. Det är nog, skulle jag säga, för senaste åren som hon har blivit mera ta plats, säga ifrån. Hon har väldigt mycket liksom backat delvis. Men också en kvinna som man har visat mycket respekt för, eftersom hon har varit så värdig och gift med, ja, min pappa, som då har varit en förebild bland många motståndspolitiker i Kongo. Så har ju också hans fru fått den respekten hon förtjänar. Och det har ju liksom följt med hela tiden. Mm. Så att, ja, nej, men min mamma har väl fått ordning på mig liksom, som människa, medan min pappa är den som inspirerat mig i mitt sätt att vara som yrkesperson.
Mm. Men alltså, din mamma var ju så sinnessjukt ung när hon fick dig. Mm. Ni är ju i princip jämnåriga nu, liksom. Det är ni inte, men det är ändå, ja, bara 14 år, liksom.
Ja. Och ändå så är vi bara mamma och dotter.
Okay.
Mm. Ja, så att vi gör saker tillsammans, men det är som mamma och dotter. Jag har aldrig känt att det... Jag har ju... Min äldsta väninna är 80-ish.
En vanlig sökning med ditt namn, det är ju längd. Hur lång är du?
Jag är 1,58.
Okej, okay. Ja. Det är inte superlångt.
Nej.
Nej.
Många tror alltid att jag är längre när de ser mig. Men är du så liten? Och kanske för att jag pratar så bestämt och så... Ja, upplever man någon som hård och bestämd, kanske man tror att den också är större. Ja. Men jag är väldigt liten.
Jag tänker att jag går in på den här frågan. Finns Gud?
Nej, eller det finns en, jag tror att det finns en kraft som man kan påverkas av, men jag tror inte det finns en gud så som den ibland framställs i religiös kontext.
Det har ju diskuterats väldigt mycket i Liberalerna, det här kring slöjförbud. Är det så liberalt?
Det liberala är att vi tycker att människor ska klä sig som de önskar. Vad vi upplever i Sverige, det är att det ena är att jag tycker inte att barn ska bära slöja, för slöja har ju en, fyller ett syfte, har en betydelse, och det ska bäras av vuxna människor. Så jag tycker barn ska inte bära slöja. Det är den ena debatten som vi beskriver, och det är för att det, när man sätter på sig en slöja så förväntas man också bete sig på ett visst sätt, och då begränsar vi helt plötsligt barnens möjligheter att bara få vara barn. Det andra är att lika mycket som jag kan gå in i demonstrationståg och protestera mot någon som då tvingas bära slöja, kan gå i ett tåg där jag protesterar för kvinnans rätt att bära slöja om den vill. Så att jag har alltid haft lite svårt för den som väljer att se slöjan per se som förtryckande. Jag uttrycker mig inte så, men jag vet att slöjan används för att förtrycka. Mm. Och det är för mig någonting annat.
Okay.
Så kvinnor får klä sig precis som de vill. Jag önskar att barn inte bar slöja. Och sen så menar jag att det vuxna kvinnor som idag känner att de tvingas bära slöja, att de ska känna att samhället finns där och de kan frigöra sig.
Mm. Men det låter som att du personligen inte är för något generellt förbud då?
Nej, varför? Nej. Alltså,
är det ens för barn?
Ja, nej, men för barn så skulle jag... Jag tänker att om jag fick önska fritt, och det här är ju inte partilinjen, men jag har sagt det förut, jag tänker att enda sättet egentligen att slöjan inte ska ha den betydelse den har på barnen, det är att man säger så här, men i skolan så bär vi inte, men om du vill bära på din fritid så gör det. För att vad som stör mig, det är ju det här att du tvingas att inte visa ett hårstrå liksom. Om man tänker så här, ja, och det är kopplat till sexualitet och så vidare. Vad har barn med sexualitet att göra? Och när någon säger att det är som att ha keps, ja, det är bara det att om jag ber dig ta av dig keps så har jag inte kränkt dig på något vis, men om jag ber dig ta av dig slöja så kommer du känna, någon kommer känna och tycka att jag har kränkt dig. Det är där som skillnaden ligger. Och det är därför som jag skulle önska att om barn kommer slöja en dag och nästa dag inte alls, då skulle jag ju förstå och veta att det är bara liksom, jag kände för att ha det här plagget på mig idag. Och då tappar jag också det här syftet som det har när det bärs av kvinnor. Mm. Men så fungerar det inte. För de barn som bär det här medan de är barn, så blir det ju liksom att de begränsas på olika sätt. Och då skulle jag vilja att de som anser sig ha valt själva fast de är barn, de kunde vara solidariska med de som faktiskt påtvingas.
Jag tänkte att jag öppnar det här succémomentet med frågor du inte har fått förut nu. Du verkar beredd.
Jag är beredd.
Hur mycket har du tältat?
Väldigt lite, och det gjorde jag med klassen grundskolan.
Mycket trender när det gäller ögonbryn. Hur ser ditt ideal ut?
Oj, det har jag aldrig tänkt på.
Nej, okej.
Okay. De ska bara vara naturliga, tänker jag. Ja. Nej, eller, ja, det är klart, också jag ansar. Men ja, så naturligt som möjligt.
Vad har du för favoriter inom svensk rap?
Jag lyssnar inte på rap.
Nähä. Okej. Okay. Vad lyssnar du på då?
Disco, reggae. Ja, klassiskt.
Bara gammal skit som du redan har upptäckt.
Ja, faktiskt ungefär så. Ja. Ja, jag är väldigt traditionell på det sättet.
Okay.
Och konservativ. När jag har upptäckt någonting som jag gillar så är jag där liksom. Jag håller med vid det. Det är klart jag hör väldigt mycket modern musik på radio. Men det är ingenting som jag själv söker mig till liksom så. Utan sätter jag på radio så sätter jag på vinyl.
Där stänger vi succémomentet frågor du inte har fått förut. Hade du fått dem förut?
Nej, jag vad jag lyssnar på, men inte om jag lyssnar på rap.
Nej, just det. Ja. Bra, vad vet du om din framtid?
Ja, jag håller framtiden öppen och jag tycker framtiden är spännande, därför att det enda jag vet är att jag vill inte göra samma sak hur länge som helst. Jag vill göra något nytt och det kommer jag göra, låt oss säga om några år framåt, om 5, 6, 7 år, så vet jag att jag gör någonting annat. Det vet jag. Men vad det är vet jag ju inte.
Statsminister.
Skulle kunna vara.
Du kan ju inte hålla på och säga till dina väljare att du ska byta jobb snart.
Snart, 6-7 år, inte snart.
Ja, för en partiledare är det ganska kort.
Nej, då har jag ju förmodligen suttit i 10 år. Och för en partiledare att sitta 10 år, då... Nej, gud, det känns som att jag har suttit jättelänge. Jag har knappt suttit ett år.
Svär du aldrig?
Sällan.
Vad använder du för svordomar då?
Jävlar, kanske, tror jag.
Okej. Okay. Mm. Vill du rekommendera något?
Ja, nej men, ja, livsfilosofin där, låt aldrig jante begränsa dig. Det är liksom, det är min livsfilosofi.
Har du haft det bra?
Jättebra. Spännande samtal.
Ja, tack. Mm. Tack för att du kom.
Tack snälla.
Nyamko Sabuni, och tråkig uppvärmning, det var hon inte. In på dig på Instagram och kolla in det omedelbums, tack. Du hittar själva, snabla varvet annars. Och jag hoppas du har lika stort utbyte av det dagliga värvet som jag. Responsen fortsätter att rulla in och det gör mig givetvis glad. Nästa vecka kommer ännu en riktigt rolig person på besök.
När Shakespeare satt i karantän så skrev han ju Kung Lear. Mm. Och så bara säger, ja... Det är ju inte hans bästa.
Jajabullar, Per Andersson hör du då. Och vill du ha mer av mig så kan jag tipsa om att jag varje tisdag leder Sveriges bästa och största appbaserade quiz, nämligen Primetime. In och hämta appen i App Store eller Google Play eller sådär och tävla, det är väldigt roligt. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren som klipper och så Acast som ger ut alltihop. Tack för idag, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.